Välkommen tillbaka hoppas jag till podden Klimat för Dummies, en podd som produceras av oss på Altitude Meetings. Vi försöker helt enkelt bena ut frågor och funderingar i den komplicerade klimatdebatten. Vi har ju alla förhoppningsvis njutit av en sommar som ju med all önskad eller oönskad tydlighet har visat på att vi lever i en värld där klimatet verkligen gör sig påmint och att vi kanske alla behöver fundera lite på vad vi kan göra, eller hur? Jag heter Jasmin Aran Moder och med mig som vanligt har jag min stående, sittande, vad du nu gör, the one and only Mattias Goldman, som jag numera ska kalla my wingman. Jag har ju sett Top Gun i sommar. Hur är läget, Mattias? Det var ju länge sedan.
Ja, men det är jättefint. Jag har haft en underbar sommar, tågluffandes i Europa, men där vi faktiskt vände om. Vi skulle ner till södra Italien, men det var, som du beskrev det, var för varmt, till och med för mig som ändå till vardags bor i Bangkok. Så att vi vände och styrde kosan något igen. Men annars har det varit underbart.
Och du har liksom, men just genom Europas bränder och torka kan man väl säga. Och så dessutom också tillbaka till Bangkok och där du väntar egentligen på ett monsunregn som inte riktigt vill ta sig, eller?
Ja, men precis så är det. Det var ju extremväder, det varmaste och torraste sommaren till exempel i England på 500 år. Och här i andra delar av världen så har man ju nog till och med i svenska medier läst om hur otroligt hett och annorlunda det har varit. Så att någonting märkligt håller på att hända. Vi vet inte exakt vad, ärligt talat, men det ser ut att vara väldigt mycket i linje med vad klimatforskarna säger och mycket i linje med det vi ska prata med Peter om idag.
Just det. Och det, nu kommer vi ju in här på vår gäst för dagen och vi brukar ju liksom fokusera på ämnen. Det har allt varit från livsmedel till klädindustrin till alla energislag och liksom. Nu kommer vi faktiskt ta ett litet bredare grepp kan man väl säga och framförallt fokusera lite mer på hur klimatkrisen påverkar oss i Sverige. Och med oss idag har vi, och det här är väldigt roligt att ha det, just denna gäst. Vi har med oss Peter Alestig, författare och journalist med fokus på klimatförändringarna. Och jag blev i alla fall väldigt glad när jag såg att du var med och skrev på DN. Jag tycker att om man tittar tillbaka ett antal år så har det ju varit väldigt lite fokus på den här frågan på redaktionella sidor. Kanske inte på någon sida, om vi nu ska välja. Så jag bara känner, Peter, you go. Välkommen till denna podd, Peter. Och jag vill bara introducera först dig såklart och bara berätta för oss kort vem är du och varför har du skrivit boken Världen som väntar?
Ja, alltså först och främst tusen tack. Jättekul att vara här. Och ja, alltså, för det första så kan jag väl säga så här att jag håller helt med om din inledande beskrivning här. Att klimatfrågan har varit en allt för bortprioriterad fråga bland svenska medier. Och jag tror att vi kommer komma tillbaka lite grann till det faktiskt. För jag tycker att det också är ett demokratiskt problem, ärligt talat. Och det var väl mycket det också som gjorde att jag ville skriva den här boken. Som, ju då, som du beskrev. Framförallt handlar om klimatförändringarnas påverkan på Sverige och på vårt samhälle. För det upplever jag har varit en i princip en blind fläck i den svenska klimatdebatten och det är jättemärkligt. Det är som att det har varit mycket mer en fråga om att vi behöver göra uppoffringar för någon annans skull. Någon annan långt borta i en annan del av världen, kanske på någon låglänt önation eller för framtida generationer. Och det är självklart helt sant. Och människor i låglänta önationer och framtida generationer kommer påverkas mycket mer än vad vi gör. Men vi påverkas också. Och det är det som jag vill visa, omfattningen av hur mycket vi påverkas redan nu och de kommande decennierna. Det är det jag vill visa med den här boken.
Fråga innan vi går in i boken och det du tar upp där. Varför tror du, och vi har ju haft uppe det här Mattias, just den här att det, ja, men det händer långt borta, varför ska jag bry mig? Men också att den inte frågan i sig kommer högre på agendan oavsett om det är i tidningar eller i debatterna. Vad liksom, är det för att man inte riktigt ser det? Det är lite härligt med lite värme nu i augusti va? Så tänker man att oh, fan, det behöver jag inte bry mig om. Eller varför är det? Vad tror du?
Det var till Mattias detta va? Eller var det till mig?
Jag tänker på till dig, Peter.
Jaha, det var till mig, sorry. nej, men alltså, men absolut. Och jag funderar lite kring det i boken också. För en tydlig effekt som vi ser i Sverige är att vi får fler högsommardagar. Vilket ju kanske många tänker att ja, men det är väl inte helt otrevligt. Och för många av oss är inte det så otrevligt. Men samtidigt ska man veta att vårt samhälle är ju byggt för det klimat som vi har haft. Inte för det klimat som vi går mot. Och det gör att vi är till exempel väldigt dåliga på att hantera värmeböljor. Det behöver liksom inte bli upp mot 40 grader för att vi ska få stora problem i Sverige. Våra hus är inte byggda för temperaturer när det börjar klättra upp mot 30. Vårt elsystem är inte byggt för det. Jag skriver i boken till exempel om att kärnkraftens kylvatten har uppnått temperaturer som är liksom snubblande nära att reaktorerna har behövt tas ur drift. Och det beror på att våra kärnreaktorer hämtar sitt kylvatten i havet och i ytvattnet. Alla utom Oskarshamn. Och det gör att ja, men när vattnet blir för varmt så kan man inte kyla i den så tillräckligt mycket som krävs, helt enkelt. Mm. Så det finns liksom en rad exempel på hur vi har byggt vårt samhälle utifrån ett klimat som vi inte längre har. Och det får ringar på vattnet som kommer att bli kännbart för oss allihopa.
Just detta, Peter, som du sa där, som vi inte längre har, tycker jag är det kanske mest drabbande, om man vill, med din bok Världen som väntar. Att den handlar inte om vad som händer om vi inte gör något. Och det jag tror många har för sig när man hör det här, vi har bara 10 års eller 7 års eller 12 års koldioxidbudget kvar. Då hör de oss säga, ja, men då har vi lite tid på oss till, vi kan väl skjuta på det här till morgondagen lite till. Men din bok är ju en väldigt noggrann och bra och skrämmande genomgång av hur mycket som redan är intecknat. Hur mycket som redan dagens koldioxidhalter och det vi redan har släppt ut och som tyvärr stannar länge i atmosfären innebär. Och det är jag spänd på, det är liksom nästan en väldigt obehaglig topplista, men jag är spänd på att höra vad du tycker var liksom jobbigast som insikt när du gick igenom allt som redan nu är intecknat för oss i Sverige, vi människor i Sverige.
Ja, och då blir det ju lite, alltså mitt svar på den frågan är faktiskt lite irrationellt. För att det som har drabbat mig allra starkast är faktiskt att våra vintrar håller på att försvinna. Mm. Och jag tittar där på liksom, när jag var liten och tittade tillbaka på en vinter i Göteborg och Alingsås där jag är uppväxt då. Där vi hade, ja, men, liksom, i mitt minne vintrar där det var ibland flera decimeter tjockt med snö. Liksom. Och så tittar jag så här, men är det här inbildning? Är det bara i mitt huvud som det var så? Eller har det verkligen skett en förändring? Och jag konstaterar att nej, det är verkligen inte i mitt huvud. Det har skett en väldigt tydlig förändring där flera veckors snötäcke har försvunnit redan nu. Och det är ju större och större delar av landet får inte ens längre någon meteorologisk vinter. Alltså att man har under 0 grader 5 dygn i sträck.
Just det.
Och det där tänker jag...
Vi har väldigt mycket höst.
Ja, precis. Det blir liksom, det går från höst till vår direkt. Eller ovinter som en meteorolog har föreslagit att vi ska kalla det istället. Och det där tänker jag på, jag har en ettåring här hemma. Och att han aldrig kommer få uppleva det där. Liksom. De här vintrarna som jag minns. Kanske någon gång då och då. Men det kommer vara, liksom, det normala är att vi inte har någon snö. Alltså, att ta in det. Att det här otroligt vackra landskapet som jag älskar, att det kommer försvinna. Och redan håller på att försvinna.
Och det är verkligen tung läsning också, därför att jag har faktiskt klamrat mig fast vid en del av de här, du vet, som ju inte är klimatförnekare, men som säger att vi kanske överdriver, vi som är ute mycket i klimatfrågan, och säger att det där är liksom vårt minne som spelar oss ett spratt, att man vill minnas de härligaste vintrarna och allt sånt där, och det var minsann ringa vintrar förut också, men du belägger ju väldigt väl att det är en skillnad som kraftfullt och snabbt håller på att hända, och tyvärr belägger du lika väl att det är en förändring som vi är dåligt förberedda på. Både som du redan har nämnt, att vi liksom inte är förberedda på kraftiga temperaturökningar i våra reaktorer. Men också för vår helt vanliga hälsa till exempel. Att det är en massa saker som du räknar upp med skrämmande precision och mångfald i din bok. Som vi plötsligt måste förbereda oss för. Inte minst vi som har småbarn och ser vad de ska växa upp i.
Nej, precis. Och det där är ju, förlåt, men jag måste, när du frågar, liksom, det är ju så mycket som jag tänker så här att men det här är drabbande. Liksom. Mm. Men det med vilka hälsoeffekter och parasiter och nya myggburna sjukdomar och så där som vi kommer att behöva hantera. Jag tror att det är ytterligare en sån sak. Och det kanske är inte egentligen sjukdomarna i sig, utan det är faktum att det kommer påverka hur vi kan bete oss i naturen. Det är mycket det som i alla fall jag personligen känner kommer bli en tuff förändring. Att man kommer behöva förändra sitt beteende. Liksom det här självklara att kunna bada i en strandkant utan att vara orolig för att man ska drabbas av parasiter till exempel. Det är också på väg att försvinna.
Och Peter, till vardags är ju du klimatjournalist på Dagens Nyheter, men du tog ledigt från jobbet för att skriva boken, och därmed behöver du heller inte vara konsekvensneutral, utan du kan liksom fullt ut fundera på vad vi behöver göra. Och min oro med en bok som din är ju att, och med hela klimatdebatten, är att man går direkt från förnekelse till förtvivlan utan att passera gå, from denial to despair. Man läser boken och ser att det är så himla mycket som är redan intecknat. Då spelar det på något sätt ännu mindre roll vad vi gör än vad det hade gjort om man fortfarande kunnat klamra sig fast vid ett uns av tvivel om klimatförändringarna verkligen finns där. Hur resonerar du när du liksom radar upp hur mycket som redan är intecknat?
Det där är en jättebra fråga som jag också har funderat en del på själv faktiskt. Men jag tänker så här, att det som jag visar i boken är ju, som du säger, det som redan är intecknat. Eller sånt som redan har skett, eller sånt som kommer att ske, eftersom vi kommer inte att sluta släppa ut växthusgaser imorgon. Det kommer ju förhoppningsvis ske en nedtrappning till någonstans runt 2050. Och så länge vi släpper ut växthusgaser så kommer det fortsätta att bli varmare. Men det som, om man vänder på den där frågan, så tänker jag så här att ja, men det som det här visar är ju snarare hur otroligt viktigt det är att vi faktiskt agerar. Detta är det som vi nu behöver anpassa oss till och acceptera på grund av de utsläpp som vi har släppt ut. Men de utsläpp som vi fortsätter släppa ut, de gör ju saken ännu värre. Så det är liksom som att vi nu har fått så här ett ordentligt slag på fingrarna från naturen som säger att det kommer att kännas detta. Men det är fortfarande bara en försmak på vad som väntar ifall vi fortsätter och inte får ordning på utsläppen. Så jag vill snarare se det som en stark uppmaning till handling. Mm. Snarare än liksom ett skäl till passivitet.
Och då har jag en fråga där, för att när man läser det här och lite som vi var inne på, eller det du sa lite Mattias, att man kanske till och med drar sig från att läsa den här boken för man inser att det här kommer bli så jobbigt, så att, och då slipper jag, om jag slipper läsa denna så slipper jag också ta konsekvensen och börja göra någonting. Men det som är väldigt slående tycker jag, och det ser vi ju i debatten överhuvudtaget, vi har ett val coming up, och det är, personligen så tycker jag att nivån på debatten är så låg, framförallt i klimatfrågan, där man undrar, mina barn som är liksom, nu har jag ganska stora barn så man hoppas att det kommer ut någonting vettigt ur det, men den är ju på, politikernas debatt just nu är på en nivå som inte är värdig oss som väljare. På tal om det här med varmvattnet, eller vattnet som kan kyla ner kärnkraften och debatten kring kärnkraften, där det, jag tycker inte det finns någon som tar riktig fakta och har med i diskussionen. Mm. Du har massor med exempel där man bara skulle kunna ta och gräva ur detta och faktiskt försvara sin strategi som kommun, pamp eller att säga, eller politiker regionalt eller nationellt, men även tjänstemän. Varför används inte de här verktygen och faktan? Istället så använder man ju då liksom, det polariseras och man använder liksom grejer som inte stämmer. Nu förstår jag att det är svårt att svara på det, men jag hade ju önskat att varenda politiker och varenda tjänsteman hade läst den här boken. För precis som ni säger, vi måste ju göra någonting. Och här har vi ju massa exempel, kanske inte exakt hur vi ska göra, men varför vi måste agera och hur vi måste samla kraften och fokusera. Mm. Alltså förebyggande, du har ju varit inne mycket på vatten, alltså hur vattnet kommer påverka, hur vi kan, jag vet, jag jobbade för många år sedan med ett som moderator på ett VA Syd seminarium som handlar ju då om regnvattnet och de här 100-årsregnen. Hur jag som person privatperson inte, om jag tar bort asfalten och sten och låter regnet faktiskt komma ner, så gör jag en insats. Mm. Vi kan alla göra någonting. Mm. Nu var det massa spretiga frågor. Det finns en väldig frustration just nu. Och jag bara shoved in den här boken till alla. Om du inte har läst Peters bok så får du inte vara med i debatten.
Ja, jag tycker det är ett lysande argument. Nej, men jag tänker väl så här att... för det första, om jag ska bara tänka på varför är klimatdebatten på en sån låg nivå i politiken? Mm. Jag delar helt den bilden. Jag tror ju att det finns en väldig rädsla inom politiken för att de åtgärder som behöver vidta kommer att skrämma bort väljare. För det handlar ju trots allt om att det kommer att kosta pengar. Både att ställa om, men också, eller det kommer snarare, det kommer krävas investeringar, ska man väl säga. Både för att ställa om och nu allt mer för att anpassa samhället till den nya verklighet som vi lever i och är på väg mot. Och jag hade ett intressant samtal med en väldigt högt uppsatt person inom Socialdemokraterna för det är snart ett år sedan. Som var då under, han var ju anonym i det här samtalet, men jag använde det i en artikel sen. Och han beskrev om man går för långt och om man liksom tar klimatomställningen hela vägen så finns det en risk att man får gula västarna på sig. Och huruvida det där stämmer eller inte, det kan ju diskuteras hur länge som helst, men det faktum att den rädslan finns där. Det är bevis på vad det handlar om. Det är därför som klimatdebatten inte är där den behöver vara.
Och får jag bara säga då, personligen så tror jag det handlar om att vi har för dåliga politiker som inte vågar sätta upp en vision och i den också förklara att i den här omställningen så finns det otroligt mycket vinster. Alltså bara förebyggande biten. Alltså man behöver inte vara Einstein för att förstå att om vi ser till att inte drabbas av de här 100-årsregnen i vad konsekvenserna kan bli, så sparar vi pengar. Om vi kan förebygga att folk inte blir sjuka av alla de här möjliga parasiterna eller vad det nu kan vara, så kommer vi förebygga. Jag som företagsledare eller liksom entreprenör kan ju snabbt liksom se att okej, den pengen kommer jag ju, som jag investerar nu, kommer jag spara där.
Ja.
Och också ge en vision till väljarna, att visa upp att det går och att på vägen finns det också en möjlighet. Ja, det kommer kanske skava lite, men å andra sidan det också visa på värden som man kan få genom en omställning. Det är ju min liksom bild av det. Mm. Men vad ska vi hur ska vi göra?
Nej, men alltså, så här,
hur ska vi göra?
Ja, jag håller ju 100% med dig att väldigt mycket av det som behövs göras, eller som vi skulle liksom, om man tittar på klimatanpassning till exempel, bara att ha fler grönytor och träd i städer istället för att ta bort parker som vi gör mycket och ta bort grönområden för att förtäta och få nya bostäder och lokaler. Alltså att där räknar man inte ens med den ekonomiska vinsten av att ha grönområden när man gör de kalkylerna. Så det är ju vissa saker som bara är liksom hål i huvudet, helt enkelt. Och där finns det ju väldigt mycket att göra, skulle jag säga. Att bli mer vetenskaplig när man fattar den här typen av beslut. Och då ser de ekonomiska vinsterna också. Men sen så tycker jag också så här att jag håller med om att politikerna har svikit till viss del. Inte minst när det gäller att förklara för svenskarna vad det här kommer att innebära för oss. Men jag tror också att om man bara pekar på politiken så är man lite fel ute, för politikerna behöver ha mandat för det de gör. De behöver känna väljarnas stöd. Och vi lever tyvärr i ett samhälle där ren klimatskepticism och också den här vad vi gör spelar inte någon roll argumentationen är väldigt närvarande. Och det återspeglas i vad våra politiker gör. Så jag tänker att någonstans så är det liksom, det finns tre delar i detta. Det är dels politikerna, det är dels vi i medierna. Och så är det ju faktiskt medborgarna själva, alltså, som också har ett ansvar i detta.
Och som av en händelse så närmar vi oss ett val den 11 september och har faktiskt en klimatfördömning per parti där vi utvecklar klimatfrågorna med dem var och en. Men jag var så himla glad, Peter, att du gläntade på dörren så vi inte riktigt vågade om vi skulle vågade veta om vi skulle knacka på eller inte. Därför att du är ju till vardagsreporter på Sveriges största morgontidning. Och imponerande det du skriver, tycker jag. Men sen bläddrar man behöver inte ens bläddra, utan bara halka neråt på sidan. Och så är det som att klimatrapporteringen, eller till och med klimatkonsekvenserna och klimatförståelsen totalt lyser med sin frånvaro. Är det egentligen ett väldigt stort misslyckande att man har klimatreportrar? Hur ska vi lösa det framgent?
Det där är intressant. När jag rekryterades till DN så diskuterade vi just det där. Alltså, jag fick ju rollen som klimatredaktör då. Ja, det är den rollen som jag har. Och då pratade vi om så här, ska man ha det? Borde det inte vara så att klimatet är liksom en naturlig del av all bevakning? Och slutsatsen som vi drog där är att ja, men än så länge så är vi inte där. Det är en omställning även för nyhetsmedierna. DN tycker jag ärligt talat har kommit längre än i princip alla andra medier i landet. Nu är jag kanske lite part i målet. Men vi... Min tidigare arbetsgivare. Ja, precis. Men det finns liksom... det finns en kamp... Eller det finns ett arbete att göra, helt enkelt. Och jag har ju kontakt med SVT. Jag vet att de kämpar med samma sak. Att liksom få klimatet att verkligen vara en del av allt. Liksom.
Och i någonstans gränslandet mellan det du precis pratade om, det du pratade om lite tidigare, politiken, så är det ju nu bara någon dag sedan USA godkände i både senat och kongress världens största klimatsatsning någonsin under rubriken Inflation Reduction Act. Alltså man kopplar det till frågor som folk bryr sig om, till hushållsekonomin, till vardagsekonomin och till saker som har en chans att få politisk majoritet och inte vara någonting för några av de mindre partierna i sammanhanget. Och jag undrar om det inte där vi har gått bort oss, både som klimatdebattörer, du och jag till exempel, och inte minst på liksom mediesidan, att man allt för svagt kopplar det vi håller på med till det som människor till vardags måste streta med, alltså hushållsekonomin och liknande.
Mm. Och jag håller verkligen med där. Alltså, och det där har ju också varit en utgångspunkt i boken som jag skriver. Att se till att det här verkligen är sånt som är nära. För det är det. Kolla matpriserna nu. Den här gången så är det framförallt orsakat av Rysslands invasion av Ukraina. Men det hade lika gärna kunnat vara som 2010 när vi hade en liknande matkris. Ryssland drabbades av en extrem torka och sen bränder som slog ut stora delar av deras veteskörd, vilket ledde till att de sen införde exportstopp i flera månader, vilket fick de globala livsmedelspriserna att skena i kombination med flera andra liksom naturkatastrofer i andra delar av världen. Så jag menar, den här typen av saker som vi ser, skenande matpriser, energipriser som studsar upp och ner. Jag vet, nu när det är så fruktansvärt dyrt så är det svårt att komma ihåg att bara för några år sedan så var oljepriset på minus. Och den här typen av liksom chocker i ekonomin är exakt vad man ser som en konsekvens av klimatförändringarna. Man pratar om Europeiska centralbanken och har gjort jättemycket jobb på detta och varnar till exempel för någonting som man kallar för climflation, alltså klimatdriven inflation, som är ju, ja men det är exakt den typen av fenomen som vi ser nu. Och då känns det.
Men då måste jag fråga, det är lite tillbaka till tidningar och medias roll och liksom det här att vi inte riktigt känns som att vi har kunskapen hur det kopplas ihop. Jag hamnar ibland i situationer när vi pratar tillväxt att oavsett vad man tycker om tillväxt i förhållande till klimat eller inte och vad man lägger in i det, men att tillväxt är en sak och klimat är något annat, för mig hänger det ihop. Och ibland undrar jag, och lite det du pekar på nu här och liksom när man tittar på olika definitioner av det, att förståelsen hur det hänger ihop inte riktigt finns, varken hos media eller journalister eller politiker eller oss som individer.
Och där eller hos ekonomer för den
eller hos ekonomer. Och titta bara på universiteten, och vi har jobbat lite med att är det där vi måste börja? Måste vi börja på ekonomiska modeller för att faktiskt räkna på ett annat sätt? Tycker jag, det är personligen min liksom, här måste vi börja liksom gräva, men det vill man ju inte. För man tittar, så här har vi alltid räknat nationalekonomiskt, eller liksom i mina, om jag som är entreprenör så ska jag titta in och ut på siffror och ingenting hur jag påverkar omgivningen. Men min poäng är här, och liksom bara backa bandet lite till medias roll. Ja, första frågan. Är det så att vi har för lite kunskap generellt som sipprar in i alla liksom delar av fackkunskap? Och B, kan man som media ta större ansvar att faktiskt berätta om saker och ting fastän man förstår att inte de som läser är så intresserade än? Därför det är ju också det går liksom, det är en ond se, alltså, nej men de läser inte det, nej men det är ju för att det är ingen som skriver det initierat, eller som du säger Mattias, kopplat till min vardag. Peter, vill du kommentera?
Nej men så här, för din första fråga där, alltså är det så att vi har för lite kunskap? Alltså jag måste koppla tillbaka till det som vi sa med ekonomin där, med ekonomerna. Alltså, jag hade ett jätteintressant samtal med Anna Breman i boken, vice riksbankschef. Och pratade med henne om men de här riskerna då, som vi står inför, klimatdrivna risker. Är inte det någonting som vi egentligen borde liksom ha som grundpelare när vi tittar på de ekonomiska riskerna som vi står inför framöver? Och hon var ju på ett sätt som jag aldrig har mött från ekonom tidigare extremt rak med sitt budskap och sa att ja, det här är någonting som vi som nationalekonomer har varit väldigt dåliga på. Det var inte hennes ord ordagrant, men ungefär så. Och hon ser ju då exakt som vissa höjdare inom ECB att det här är ett av de största ekonomiska...
Europeiska centralbanken, ja.
Ja, absolut. Europeiska centralbanken. Att det här är ett av de största hoten som vi står inför ekonomiskt framöver. Och det här är liksom en fråga som... Det finns ju ekonomer som bara rakt upp och ner tittar. Som en annan person som skriver, som jag träffar i boken... beskriver som att men det är lite konsultighet hos ekonomer. Man tittar liksom, det är lite plus på ena exakt. Sidan för Sveriges del då, där man ser att ja, men det blir varmare så vi kan odla mer. Liksom. Och så är det lite minus på andra sidan. Ja, okej, det kommer lite extremväder, det kommer kosta lite pengar. Ja, men det blir väl noll ungefär. Liksom. Mm. Och det är en sån otrolig ytlig analys. Så där
krävs... Naivt!
Ja, nej. Alltså verkligen. Och det, där krävs det så ett ordentligt kunskapslyft. Men just att Anna Breman då, som är vice riksbankschef, sitter och pratar om detta, ger mig lite hopp faktiskt. Att det här har börjat få gehör även inom nationalekonomin på ett sätt som behövs.
Och då hoppas jag, ska jag släppa in Mattias alldeles säkert, men då hoppas jag verkligen att man vågar prata om det också. För jag upplever ibland att de som faktiskt tycker det inte är den som liksom på kanske ett styrelsemöte eller en liksom, vad de nu sitter i för sammanhang säger, vet ni vad hörni? Vi måste ta upp den här frågan. Det är lite som den här klassiken att man liksom, ja men alla verkar ju ha koll på att det är dit vi ska gå. Så jag vågar inte riktigt sätta ner foten. Jag tror att vi måste ha fler som henne då som faktiskt vågar säga, hörni, vi måste ompröva detta. Mm. Så att nationalekonomer, ekonomer, konsulter som kanske känner att borde vi inte tänka till, våga göra det. Mm. För där tror jag, vi måste ha mer modiga människor som vågar ta steget.
Ska jag...
Mattias,
vad säger du? Kör du, Peter, om du
vill. Men jag hade ju en till fråga som jag skulle svara på där. Om medier borde ta större ansvar. Men jag vet inte, ska jag köra den? Ja. Jag kör den. Nej, men där tror ju jag att... alltså det som vi ser i alla fall, som syns väldigt tydligt på DN, är att intresset och förståelsen börjar komma allt mer även på andra avdelningar inom tidningen. När jag började så var det som att alla slet i mig för att få chansen att berätta om sina idéer och sina tankar. Så jag tror att det är ett skifte på väg att ske. Nu har olika medier kommit olika långt. Men så det är ju steg ett, att kunskapen finns hos journalisterna. Sen så är det ju svårt att få att nå nya läsare, ska jag säga, inom vissa områden då. Men där tror jag att man helt enkelt bara måste göra sitt jobb som journalist och hitta vinklar som människor bryr sig om. Och för det är ju det vi gör, liksom. Vi tar det som sker i samhället och granskar. Vi måste börja granska inom klimatområdet på en helt ny nivå. Det börjar ske, men det är liksom, ja, det är sent. Och vi måste också liksom hitta de här vardagsvinklarna, ekonomivinklarna. Visa ja, men huspriser till exempel, eller matpriser påverkas, eller hur kommer bränslepriser påverkas. Allt det här är sånt som människor verkligen berörs av i sin vardag. Att hitta de
eller
vinklarna.
Skidsemestern.
Eller skidsemestern, herregud ja.
Eller hur? Ja. Alltså det kändes ju när du pratade om det i boken att... Alltså, så fort det blir så där personligt så bara, okej, vänta lite här nu. Det här var inte någon som berättade för mig.
Nej, jag blev så... Du gav en bra cliffhanger där till boken. Jag kanske ska låta den vara där så jag läser fort boken. Eller ska jag...
Läs den. Mattias.
Apropå både skidsemester och att personifiera så är det ju så, din bok börjar också med en berättelse om min gamle kompis och före detta kollega Erik Huss. Då han och hans glaciologkollegor försöker täcka delar av smältande glaciärer med filtar. Vilket för just den glaciären faktiskt funkar, den smälter mindre då. Men när man tänker sig alla dessa glaciärer som smälter och hur stora de trots allt fortfarande är. Så känns ju det där arbetet väldigt futtigt. Och jag landade i liksom en blandad känsla efter att ha läst detta skickliga journalistiska grepp och effektiva för att hålla läsaren fångad. Berättelsen om hur Erik kämpar mot glaciärens smältande. Dels att det var ju fantastiskt och vi behöver den typen av hjältar. Och dels att det verkar ju helt hopplöst om det är den typen av kamp vi ska behöva ägna oss åt för att hejda det värsta av klimatförändringarna. Alltså, hur landar man i att vi alla känner att vi har en roll och inte att det där är en omöjlig Herkulesuppgåva?
Ja... Ja, herregud. Alltså,
nu ska du ha svar på detta.
Ja, nej men så här då. Alltså, det som jag har nått fram till är ju alltså den här insikten och acceptansen nästan för att vi befinner oss faktiskt inte, liksom, vi blickar inte fram mot en klimatkris, vi befinner oss i den. Det sker just nu. Och de här snabba förändringarna, som exempel glaciärer som smälter bort, det kan vi bromsa, men vi kan inte stoppa det. Det är som jag sa, man kanske borde snarare kalla det här palliativ vård av våra glaciärer än att rädda glaciärerna. Liksom. Och det är tungt alltså, att nå dit, tycker jag. Men å andra sidan, om jag knyter tillbaka till det som jag sa till i början där, att det som för mig som det måste ge för liksom, andra reaktion sen i nästa led är att ja, men nu måste vi verkligen agera. Alltså att det blir den här drivkraften att se till att ja, men de 30% av våra glaciärer eller vad det kan vara som finns kvar till seklets skifte, att de faktiskt får vara kvar. Så att det inte blir helt kala fjäll liksom för de kommande generationerna. Glaciärer är ju sig visserligen en detalj, men ja.
Är det där någonstans vi måste landa att liksom skydda vad som skyddas kan?
Ja, absolut. Alltså, och det tycker jag borde ha varit inställningen hela tiden, egentligen. Och det som jag också tänker är att det som väldigt mycket står inför nu är riskhantering. Alltså att se vilka risker vi står inför och att utgå från det när vi fattar våra beslut. Det tycker jag är ett perspektiv som också är liksom helt kommer bort ofta. Att det är ju faktiskt, och det här är ju, om vi återgår till ekonomer och företag, liksom, att det gör ju företag och ekonomer hela tiden. Inte minst försäkringsbolag. Liksom. Vad är vi står inför? Okej, ja, men då får vi arbeta utifrån det. Och riskerna som vi står inför är väldigt stora på grund av att vi inte har lyckats minska utsläppen än så länge. Och ju snabbare vi minskar våra utsläpp, desto långsammare växer riskerna, helt enkelt.
Men vi måste ju ha flera tankar i huvudet samtidigt. Och just den här riskminimeringen, där har man kanske inte sett fullt så mycket liksom, tänk än så länge. Alltså det har ju varit uppe som diskussion, men det spretar ju där också. Till skillnad från liksom när kriget nu i Ukraina kom, så fick vi ju ändå väldigt mycket kunskap om att nu måste vi bunkra vatten, dricksvatten. Den diskussionen är ju inte lika närvarande när vi tittar på riskerna för en översvämning eller en, liksom, vad det nu kan komma skall, eller matbrist och så. Så jag tycker att det här är ju en väldigt bra medskick igen, både till oss som individer, men också till, nu menar jag inte att man ska ut och bunkra, jag tänker inte, det kanske inte är det vi ska göra imorgon, men ändå ha med oss att det finns delar vi kan liksom fundera på, och som kommun, och som nation.
Mm. Nej, men absolut, och jag tror ju att det här framöver så kommer vi märka det här allt tydligare. Vi gör det ju redan nu. Återigen så har vi i debatten inte lyckats riktigt koppla det som sker till klimatförändringarna och våra utsläpp. Alltså, jag tar ett konkret exempel i boken som jag själv helt hade missat faktiskt, vilket jag tycker är nästan tjänstefel som klimatreporter, att halvledarkrisen, som ju världens företag fortfarande kämpar med, att den är delvis driven av klimatkrisen. Alltså, väldigt många av halvledarna som tillverkas i Taiwan. Och Taiwan drabbades av en svår torka, där de inte fick några monsunregn, då, apropå var du sitter någonstans, Mattias, inte fick några monsunregn på flera år. Cykloner var det. Nu ska jag rätta mig. De drog inte in några cykloner över Taiwan på flera år. Och det, halvledarproduktion är väldigt vattenkrävande. Mm. Vilket gjorde att de tvingades dra ner på sin produktion där. Precis samtidigt som världen var inne i den ekonomiska återhämtningen efter pandemin. Så jag menar, det är flera saker samtidigt här. Men, och det där illustrerar så otroligt tydligt, alltså, hur svagt rustat vårt system är för det som väntar. Och jag tror att det är nästan en av de viktigaste lärdomarna som jag själv har dragit i arbetet med boken, att så som vår världshandel fungerar, så som hela vår ekonomi är uppbyggd, den är uppbyggd på att allting ska vara ganska stabilt. Det är liksom just in time och just enough, och transporter över hela jorden hela tiden för att hålla det här systemet i rullande. Precis. Men nu kommer klimatkrisen och ställer till med allt mer och större chocker som våra system helt enkelt inte kan hantera.
Och i din bok visar du det på fantastiskt drabbande sätt igen, allt ifrån våra banker som inte är stresstestade för klimatförändringarna, till kommuner som när de gör beräkningar för vad som krävs för klimatanpassningen gör helt orimliga antaganden om att till exempel vårt enda avlopp funkar och är ordentligt rensat och liknande. Så att min enkla rekommendation när man läser din bok är ju att höra av dig till din bank, höra av dig till din kommun och höra av dig till vilka andra du har liksom i vardags att göra med, och fråga om de är redo för ett förändrat klimat. Och förstås om de är en del av klimatlösningen eller en del av problemet. Men Peter, när man läser din bok så liksom det där sista kapitlet, vad ska man göra nu då? Det finns inte med, utan jag tänker att det får du dra för oss nu.
Ja,
nu kommer det.
Ja, nu kommer det. Nu kommer det. Nej, men så här, jag skulle vilja säga så här att nu kommer jag inte ihåg vem det var som sa detta. Men en av dem som jag pratar med i boken, han beskriver det som att det finns liksom två vägar att ta. Det ena är det där vi går ifrån kris till anpassning, sen till kris till anpassning, så att man hela tiden liksom köper inbrottslarmet efter att man har haft inbrott ungefär. Så som vi faktiskt har sett inom skogsbränder, där vi har haft två stycken katastrofer i Sverige det senaste decenniet. Dels då skogsbranden i Västmanland 2014 och dels brandåret 2018. Sen dess så har vi investerat i anpassning och börjat tänka till hur ska vi egentligen bete oss ute i skogen med våra skogsmaskiner och så vidare. Alltså att man istället för att ta den där varianten där vi hela tiden får en katastrof som drabbar oss och sen därefter vidtar åtgärder, att vi tänker till, att vi tittar på de här analyserna som faktiskt finns allt mer och som börjar komma, och ser på dem och vidtar åtgärder i förväg för att de här effekterna som kommer, de här katastroferna som vi kommer att drabbas av, inte får så dramatiska effekter. Och sen samtidigt, som jag skriver i efterordet i boken, den viktigaste anpassningen av alla är ju förstås självklart att vi måste se till att snabbt minska utsläppen på alla sätt som det går. För det som vi går mot, jag tittar ju fram till ungefär 2050 i boken, det som vi går mot om vi inte får bukt med utsläppen är ju en värld som, ja, som jag tror att ingen av oss vill leva i. Och framförallt inte att våra barn ska leva i. Så, så jag menar, där landar jag ändå i det som har sagt så många gånger och som ännu inte har fått det gehör det behöver få. Det är att, ja, men vi måste minska utsläppen. Det är det viktigaste av allt.
Bra avslutning. Tiden rinner ut eller går snabbt när man har roligt. Inte skrattroligt, för detta är otroligt allvarligt. Men jag kan ju känna så här, med det du har berättat och det lilla vi har skrapat på din bok, så skulle jag ju, ni som lyssnar, ducka inte. Det är ju bättre att ta till sig kunskap och försöka göra någonting åt det än att hoppas på att it's gonna go away. Det gör det inte. Och att vi alla på några olika sätt faktiskt kan göra skillnad. Oavsett om det är att prata om det och berätta, att liksom lyssna, göra det själv i att ta bort stenen i huset så vattnet kommer ner, eller att faktiskt påverka dina politiker genom att rösta om en månad, så kan vi alla göra någonting. Och väldigt liksom, ja, men, rekommendation att läsa boken och börja där, skulle jag säga. Så Peter, stort stort tack för att du ville vara med, och jag hoppas att vi kanske kan återkomma till dig, för det känns som att vi bara skrapat på din kunskap. Och sen hoppas jag att alla ekonomijournalister och alla journalister och alla ekonomer också lyssnar väldigt mycket på dig, Peter. För det här måste sippra in överallt. Det är inte någon obskyr liten egen planet som åker runt och heter klimat. Den är en del. Det är det där vi hittar framtiden, både positivt och negativt om vi inte gör någonting. Men det är där vi kommer ha vår ekonomi. Det är där vi kommer ha affärer, om vi nu ska prata affärer. Det är där vi har liksom, det finns hur mycket möjligheter också. Ska man inte glömma.
Ska vi avsluta? Jag kan faktiskt slänga in lite hopp här på slutet. Om ni vill.
Ja, gör det.
Det brukar efterfrågas. Man får inte glömma allt det andra, men det är så här, det som jag drar slutsatser, man brukar fråga så här, men finns det inte någonting som är bra för oss i Sverige då? Jag skulle säga att vi har väldigt stora möjligheter att ta en ledande roll i omställningsarbetet och som inte utav det. Där ligger vi extremt bra till. Och det är en möjlighet som vore väldigt dumt att inte utnyttja. Så där finns väl egentligen det stora hoppet. Yes. Också rent ekonomiskt. Där kan vi faktiskt, om man ska cyniskt, slå lite mynt om klimatkrisen.
Vi entreprenörer där ute gillar ju sånt här. Det är bara att köra.
Apropå vad man gillar så gillade jag att läsa boken Världen som väntar av dig, Peter Adlestig. Men om man gillar att höra dig, Peter, så kan man ju lyssna på den som ljudbok, och då är du själv som har läst in den. Så att har man inte fått nog, vilket man ju rimligen inte har av att höra dig under dessa 40 minuter, så väntar en härlig ljudbok eller boken.
Yes. Hörrni, stort tack båda två. Vi hörs snart igen. Mattias var redan inne på det. Vi kommer intervjua alla partier här. Och dela ut, höll jag på att säga, publicera Klimat for Dummies med alla partier för att få lite koll på vad de tycker inför valet i klimatfrågan. Så stay tuned och lyssna gärna på våra andra avsnitt också. Hörrni, det här var allt för oss idag. Vi Altitude Meetings producerar detta Klimat for Dummies. Så vill ni veta mer om oss, så kan ni bara kolla på våra sociala medier eller webb eller vad ni nu vill. Stort tack, och vi hörs och ses snart igen. Hej då!
Ha det gott!
Hej då!